don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Då säger vi välkomna till avsnitt 11 av Market Makers. Det känns väl härligt, Fabian?
Absolut.
Vi sitter ju dessutom faktiskt i en ny studio.
Ja, det är mycket trevligt. Creative heter det.
Ja, i Linköping. Det får vi, fan, det är lite gratis. Reklam fick de där, men det är väl okej. Okay. Det ska de ha. Vi drar igång som vanligt med nyhetssvep. Vi ska ju prata influencer marketing idag. Det är det senaste hetaste.
Det är jäkligt hett och jag blir rätt chockad hur mycket pengar ett inlägg på liksom någon typ av sociala medier kan dra in via influencers.
Ja, verkligen. Men först, lite nyheter som vanligt. Eller jag tror till och med att det blir ganska mycket nyheter idag.
Det har hänt mycket saker senaste veckan.
Ja, Tencent, ett av våra favoritbolag i Kina, de har ju säkrat exklusiva rättigheter till onlinespelet Player Unknown Battlegrounds. Kallas ju för PUBG.
Ja, och som jag har förstått det är det någon typ av Battle Royale-aktigt.
Exakt, och det är dessutom så, man kan summera den här nyheten att Kinas största spelbolag får rättigheter till ett av världens största online-spel. PUBG då har ju bland annat rekordet i antal, för flest aktiva spelare samtidigt av alla spel på Steam. För de har haft över 2 miljoner spelare samtidigt. Och det ska dessutom tilläggas att det här spelet är inte ens helt färdigt. Det spelas ju en så kallad early access. Så det är stort som en beta, ja, efter en beta, men det är inte färdigsläppt än.
Nej, man köper spelet i förtid. Och få spela på det och sen stödjer man utvecklarna, eller hur?
Exakt, så de har ju bara en bana till exempel dagsläget. Men i dagsläget i alla fall, 40% av spelarna är ju kineser och spelet utvecklat Sydkoreans företag. Och nu har alltså kinesiska Tencent säkrat exklusiva rättigheter i Kina för att leverera server och sånt. För de har inte haft tillräckligt med serverkapacitet ens. Jäkligt intressant nyhet faktiskt. Sen mer Kina, självkörande bilar tillhörande kinesiska Baidu har ju synts nu i norra Peking. Det är ju så här, Kinas regering satsar på att lansera regleringar för självkörande bilar någon gång februari nästa år. Men i dagsläget har Baidu, de har gjort så att de sätter en förare i bilen men som inte kör bilen. Och då hamnar man i någon form av gråzon där.
Ja, och apropå bilar så har ju Apple släppt sina första publika dokument kring självkörande bilar.
Exakt, och det gäller ju då en teknik som de har utvecklat. Men det som egentligen är intressant tycker jag med det här, att det här har släppts, det är just att det stärker de ryktena som säger att Apple håller på att utveckla någon form av bil eller åtminstone teknik för självkörande bilar.
Det är jäkligt intressant att de ska in på bilmarknaden.
Och så lite mer från Kina såklart. Alibaba, som vi också nämnt många gånger, de investerar närmare 3 miljarder dollar i en så kallad, ja, en av Kinas toppkedjor inom så kallad hypermarts. Och det är alltså då fysiska butiker, precis som Amazon investerar väldigt mycket i, vilket är intressant eftersom aktiemarknaden totalt ratar de här brick and mortar, liksom riktiga butikerna. Och då finns ett citat här från Alibaba som säger: "Physical stores serves an indispensable role during the consumer journey and should be enhanced through data-driven technology and personalized services in the digital economy." Vad menar de med det, Fabian?
Ja, det är att det är väl som vi snackade om för några avsnitt sen, att människorna kommer väl alltid dras till att gå in i olika typer av butiker. Att man blir alltid av någonting att göra, man vill ha lite excitement. Och då att kunna använda en butik för att sälja, det tycker inte de är helt fel. Det är bara det att det behöver uppdateras från liksom 50-talsstuket som finns idag till framtidsstuket.
Exakt, och framförallt, de jobbar ju mycket med att de vill ha snabba leveranser. Och en del av det man testat är ju till exempel Amazon testar sina drönare för leveranser. Alibaba har ju haft lastbilar som cirkulerar i vissa områden med produkter som man tror enligt data ska säljas snart. Och det här är väl lite samma grej. Man lastar de här butikerna med det man tror ska säljas i området. Men apropå att sälja mycket prylar, Black Friday har ju precis varit. Och det har ju historiskt i alla fall varit ett bra köpläge för just retailbolag. Tittar man historiskt så är det så faktiskt att de här retailbolagen har gått upp med 5% veckorna kring Black Friday. Och det kan ju vara intressant nu med tanke på att så många av dem har fallit väldigt mycket i år.
Ja, Black Friday drog in 7,9 miljarder dollar i online sales. Och det var alltså upp 17,9% sedan förra året. Och rätt häftigt att en Cyber Monday även drog in 6,6 miljarder dollar. Och det gör ju att den här helgen är ju superlönsam för företagen.
Sen pratade jag ju förra veckan, vi hamnade lite inom olja, och då nämnde jag det här med att man pratade om ett krig mellan Saudiarabien och Iran. Och det var rätt intressant, jag läste nu att Saudi har haft ett krismöte i Kairo där man just diskuterade en konfrontation med Iran. Och det här är ju intressant, man sa då dags att nej, vi tänker inte gå ut i krig med Iran. Men det som är intressant här, det är ju faktiskt att det är någonting man diskuterar. Vi ska inte gå djupare på det, men jag bara ville styrka det jag sa i förra veckans avsnitt.
Ja, och BTC har ju som vanligt tagit ett nytt all time high. Och jag vill poängtera, när vi skrev det här för några dagar sedan, så skrev vi att Bitcoin står nu i över 9000 dollar och närmar sig snabbt 10000 dollar. Men vi kan ju trycka på att ja, de slog i 10000 dollar. Ding, 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 ding. Så det är rätt intressant. Det är en ny benchmark.
Verkligen. Total market cap nu för samtliga kryptovalutor är alltså över 300 miljarder dollar. Och det skulle man då kunna jämföra, för att sätta det i kontext. 300 miljarder dollar. Guld, hur stort är det ungefär, Fabian?
7,7 biljoner dollar.
Precis, biljoner är alltså trillions på engelska då. Det är lite rörigt när man översätter de här talen. Men det är alltså väldigt mycket större. OMXS30 är ungefär 650 miljarder dollar.
Ja, i alla fall market capet på bolagen som OMXS30 består av.
Ja, exakt. De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Så att samtliga kryptovalutor idag är ungefär halva Stockholmsindex.
Det är jäkla kul. En annan kul sak är också Ethereum, som är liksom den näst största kryptovalutan. De har brutit sig loss ur sin bear market som har varit under hela sommaren. Innan sommaren så steg det upp till 400 dollar för att sen krascha neråt och puttrade på cirka 300-280 någonting. Den har ju brutit sig loss och har på några dagar gått upp till 470 dollar igen.
Jajamän, så det är också nya all time highs. Och vill ni höra mer om kryptovalutor rekommenderar vi givetvis förra veckans avsnitt där vi pratade med kryptoexperten Ivan Liljeqvist.
Och Bloomberg rapporterar att investerare sålt ETFer för 2,2 miljarder dollar som följer högränteobligationer.
Ja, och de här innehåller ju då alltså företagsobligationer med hög ränta, vilket också innebär hög risk. Det är ju så här, när ekonomin ser bra ut, då är det ju värt att ta den extra risken, investera kanske i lite högriskbolag och deras obligationer. Men ser man stora utflöden i de här produkterna, då skulle det faktiskt kunna tyda på att man har en brist i tron på ekonomin. Och några av de här ETFerna som är ganska stora är JNK, står för junk, alltså junk bonds, och HYG, alltså high yield. Och det är lite intressant, det här kanske blir en liten rant, men de här obligationerna är ju tätt sammankopplade just med amerikanska aktiepriser. För det är så att många amerikanska bolag, vi har ju rekordhöga nivåer på skuldsättning i amerikanska bolag, och framförallt rekordhöga nivåer av skuldsättning för att göra återköp. Man köper tillbaka sina egna
aktier.
Och
vad kommer det för? Jo, det kommer ifrån att det är en rekordlåg ränta som gör det jäkligt billigt att låna.
Exakt. Men de här återköpen, och varför man gör dem är ju för att man minskar ju då antalet aktier. Många på sådana här bonusprogram och så är baserade på att du får högre bonus om du har högre till exempel earnings per share, alltså vinst per aktie.
Och det är den absolut lättaste sättet att öka sin earnings per share, är att återköpa aktier för Exakt. Billiga pengar.
Ja, istället för att tjäna mer pengar så skaffar man mindre aktier. De senaste åren har faktiskt antalet utställda aktier på amerikanska börsen minskat med 17%. Det är helt sjuk siffra. Och det här beror ju då på de här biljontals dollarna som används för återköp. Och det här har varit jätteframgångsrikt för att det höjer också aktiepriset. Det finns då index som följer bolag som har starka återköpsprogram. Och det har ju slagit med råge de här breda indexen som till exempel S&P 500. Men den stora risken här är ju så fort att så fort den ekonomiska cykeln vänder. Vi har ju nu antagligen peak earnings. Vi är ju mitt i en högkonjunktur och vänder här. Bolagen börjar tjäna mindre pengar, då kommer man få så kallade så här zombiebolag, kallar det Jesse Felder för. Att det enda bolagen kommer kunna göra med vinsten är att betala på sina lån för att de börjar bli så dyra och bolag tjänar inte till och med pengar för att faktiskt gå något med vinst. Och nu börjar det kanske bli lite långrand, men jag måste dra in centralbanker här också. Är det okej, Fabian?
Kör på.
De stora kvantitativa lättnaderna som vi har pratat om tidigare, alltså köp av statsobligationer, det gör att räntorna på statsobligationer går ner. Då måste investerare hitta några andra investeringar för att få ränta eller få yield. Liksom. Och då går man gärna över kanske till företagsobligationer och sakta men säkert kliver man ner så man har sämre och sämre kreditrating, sämre och sämre obligationer och då hamnar man i sådana här junk bonds. Lättar man då sina balansräkningar, alltså centralbankerna, så kommer ju det slå mot utställande av företagsobligationer. Vilket gör att bolagen hamnar i trångmål och resultaten av hela härvan kan mycket väl faktiskt leda till en ny recession och lågkonjunktur.
Så det man alltså ska göra om man investerar i aktier nu, Niklas, det är alltså inte hoppa på bolag med riktigt hög skuldsättning.
Ja, och framförallt inte sådana som belånar sig själva för att göra återköp. För att det är liksom det är ett kortsiktigt sätt att höja aktiekursen bara.
Så det kanske är någonting med att gå in på den här gamla Benjamin Graham-stilen. Att man ska ha current assets som är lika stora som current liabilities. Och ha de totala liabilitiesen ska vara liksom hälften så stora som totala assets.
Ja, men det är väl ganska bra. För då har man ju sett, men framförallt också tycker jag att sätta ut liksom höjt varningsfinger för folk som investerar i högrisk eller högränteobligationer. För det är egentligen det som är framförallt grejen också, att de här lär antagligen se ett massivt utflöde så fort centralbankerna börjar lätta sina balansräkningar. Och dessutom då får man bolag som inte kommer kunna betala de här räntorna.
Så är det. Sen kan man ju också tänka, finns ju många bolag som lånar för att kunna betala utdelningen.
Ja, det är ju också, det är ju skrämmande. Det enda anledningen som man kanske kan motivera det är ju för att vara kvar i något av de här indexen, så de här dividend kings och så vidare, det vill säga bolag som har alltid har höjt sin utdelning.
Exakt, så det skulle skapa mer press på aktiekursen att inte betala utdelning än vad det skulle göra i framtiden. Av
exakt, men man får ju då hoppas att de har en plan, eller åtminstone hoppas på att tjäna mer pengar nästa år, så att de kan betala tillbaka det. För det finns ju en risk, alla som har sett ett av Lyxfällan vet hur det funkar när man kommer in i en lånesnurra och lånar för att kunna betala sina lån.
Exakt, så att bara för att bolag betalar ut utdelning betyder inte att det är ett säkert bolag.
Nej, titta alltid på balansräkningen. Trots att jag gillar att prata om tillväxt så måste man också ha en sund balansräkning. Men vi slutar nyhetsvepet med något roligare tycker jag.
Budweiser. Är det holländskt från början? Det är holländskt fortfarande, men det kopplas väldigt hårt till USA. Siktar på att bli första bryggeriet att brygga öl på Mars. Den 4 december ska du via SpaceX skicka upp ingredienser till ISS för ett forskningsprojekt. Vad tycker du om det, Niklas?
Det är ju lite intressant. Det är ju då SpaceX, Elon Musks bolag. Elon Musk bakom Tesla också bland annat. Ja, de vill ju kolonisera Mars. Och då måste man ha öl med sig. Eller förlåt, man vill inte ha öl med sig. Man vill kunna brygga ölen på plats. Det var jävligt coolt.
Ja, mycket, mycket vettigt. Jag läste en bok för ett tag sedan där kom fram till att ny teori till varför människan bosatte sig var inte för att man det var liksom kallt och liknande och man behövde bostäder som man tidigare trott, utan det är faktiskt för att människan började brygga öl och då behövde man vara på samma ställe väldigt
länge. Och malt och hela exakt. Grejen. Det finns ju också det här, nu sticker vi på ett sidospår, men alla som har läst The Martian vet ju också att det här citatet med att man kan säga att man officiellt har koloniserat en planet om man har, eller en plats snarare, om man har odlat någonting på den. För han odlar ju potatis då på Mars. Och det här skulle ju betyda att Budweiser i sånt fall kan kolonisera Mars.
Och det måste ju nog vara den bästa PR:en någonsin.
Ja, och den märkligaste nyheten vi har haft med, tror jag.
Fast antagligen är det bättre.
Antagligen
roliga som i alla fall.
Men idag ska vi så här prata om influencer marketing, den här trenden som växer enormt och hur man kan investera i det. Men först har vi ett litet meddelande från Flexcube, veckans sponsor. Ja, vi pratade i förra veckan om Flexcube och deras börsnotering. Och den här veckan har vi faktiskt med oss Flexcubes vd Anders Fogelberg. Välkommen till podden, Anders.
Tack så mycket.
Kan du först bara beskriva, vi pratade ju om Flexcube förra veckan och tittade framförallt på värdering och sådär. Men jag tänker att du ska få ge din vyuk på vad är det Flexcube gör och varför ska man investera i er?
Vi gör kundunika materialhanteringsvagnar för intern logistik. Och det här gör vi med ett industriellt Lego som vi brukar kalla det. Det är ett flexibelt och modulärt koncept som vi har tagit fram baserat på siffran 7 som vi har patenterat. Och det här har vi jobbat med nu under ett antal år och fått ut produkten till 20 länder och drygt 225 kunder. Många är väldigt namnkunniga också. Vi har en del officiella som står med i prospektet. Men det här är en produkt som ersätter svetsade vagnar för internlogistik för att skapa mer flexibilitet i takt med att allting förändras mycket snabbare inom både lager, industri, produktionsmiljöer och distribution.
Och nämner ju det, för att det är ju så, just den här logistiken och produktionskostnaderna står ju för en extremt stor del av tillverkningskostnader och tillverkningstid. Hur hjälper Flexcube att optimera det och göra det mer effektivt?
Ja, det är ju så här att om vi går tillbaka till marknaden i sig, så den här marknaden består av väldigt många lokala leverantörer av svetsade vagnar, och det var det som egentligen fångade mitt intresse i det här. Och just den här marknaden, att den är så pass stor men så fragmenterad, gör att det finns en möjlighet för oss att slå oss in med en sån här produkt på en ganska kort tid. Och det vi gör med produkten, det är ju att den hjälper till att sänka kostnaderna för företagen på längre sikt. Vi brukar kalla att den är framtidssäkrad. För i takt med att det sker omställningar i fabriker och man behöver förändra utrustning och anpassa efter just de komponenter och det arbetssätt man har i fabriker, så behöver man bygga om vagnar. Och har man då svetsade vagnar som är alternativet idag, då blir det egentligen det enda alternativet man har, det är att slänga bort vagnen och köpa en ny. Så att på så sätt, som du säger, kostnaderna för intern logistik ökar i takt med att konsumenter kräver mer och mer varianter, så du behöver hantera mycket, mycket mer varianter av material i en fabrik då. Och det gör att kostnaden för sån här utrustning, det blir en större del av utgiftsposten för tillverkningsprocessen.
Ni har ju dagsläget ganska stora kunder som Autoliv, Scania, Volvo Cars med flera.
Ja.
Men jag antar att de här ordrarna är ganska små. Är det så att man håller på att testa på systemet för att sen gå in i det större skala så att säga?
Det här är ju ett nytt fenomen för våra kunder också. Tidigare har man ju jobbat, som jag sa, väldigt lokalt. En enskild fabrik har kanske haft kontakt med en enskild leverantör i närområdet. Medan nu på senare, kanske sista året, har det skett en förändring där man centraliserar mer inköpet av sån här utrustning och ser att ja, det finns en leverantör som exempelvis Flexcube som dyker upp, som faktiskt kan vara leverantör både i Europa och i USA till alla fabriker inom en koncern, vilket gör att de kan göra sig av med många lokala leverantörer och ersätta med bara oss då. Så att det här är ett fenomen som jag tror vi kommer att se ännu mer framöver. Men när vi pratar om exempelvis Whirlpool, ja, då levererar vi till 4 fabriker i USA, Autoliv 3 stycken i bara Mexiko, och vi har andra exempel där vi har kommit in på en enskild fabrik hos exempelvis Carcoustics i Detroit, och nu växer vi ut till Mexiko och till Tyskland, Slovakien, Polen i Europa. Så totalt 10 fabriker.
Q3 år omsatten är ju runt 23 miljoner kronor. Och det är ju en ökning på över 50% från Q3 förra året. Hur ser ni liksom framöver på er tillväxt och vad tror ni generellt om framtiden?
Ja, det är för 9-månadersperioden du nämnde där, fram till sista september. Men vi har ju historiskt haft den tillväxten. Vi har 250% tillväxt i orderingång från 2013. Och vi tror ju att det är en trend som kommer att fortsätta och förhoppningsvis öka ännu mer i takt med att vi får in de här expansionspengarna som vi får i samband med noteringen.
Ja, precis. Vad ska ni använda de här pengarna till som ni tar in nu?
Det är framförallt expansionskapital. Merparten kommer att gå till sälj och marknadsföring för att vi ser att det finns en unik möjlighet att ta tillvara på just nu med den position vi har fått då. Att våra konkurrenter är lokala svetsade företag och där har vi en möjlighet att slå oss in då och bli vad vi tror är marknadsledande, om man säger så, på ganska kort tid. Och i takt med att vi växer så blir det ringa på vattnet. Vi ser redan idag att många kunder som byter arbetsplats tar med sig vårt varumärke till en ny arbetsplats. Och vi kan fortsätta att sälja och växa på nya kunder. Så att, det här är framförallt en möjlighet för oss att investera i en utökad säljorganisation och utökad marknadsföring, både vad gäller på nätet och mässor och liknande då.
Och om man kokar ner i en sista mening, varför ska man investera i Flexcube nu?
Det här är en väldigt enkel produkt att förstå sig på, och ser man det här skiftet som håller på att ske i tillverkningsindustrin utgående från konsumenters beteende, så tycker vi att det är en ypperlig chans att få med och i ett bolag som faktiskt har en möjlighet att växa väldigt mycket globalt sett.
Flexcube noteras ju alltså då på First North. Sista teckningsdag är den 5 december i år. Minsta investering på 6 000 kronor och den börjar handlas den 14 december. Gå gärna in på ipo.se och stort tack till Anders och stort tack till Flexcube.
Tack så mycket.
Glöm heller inte att lyssna på förra veckans avsnitt då vi tittade på värderingen av Flexcube. Vi vill vara tydliga också med att förra veckans inslag om Flexcube inte var sponsrat, men den här veckan så är det. Så att den analysen vi gjorde förra veckan är alltså helt opartisk. Så lyssna på det förra veckan och gå in på ipo.se för att läsa mer om Flexcube. Ja, vi ska ju prata om influencer marketing den här veckan. De flesta känner väl till hur marknadsföring har förändrats de senaste åren. Tidigare var reklamen väldigt bred, den gick ut i tidningar, radio, tv. Takt med att internet har mognat så har även reklam blivit mer personlig. Och det finns väl det klyschigaste sätt att beskriva det här är att om man är inne på en sajt och kollar på ett par skor till exempel, så blir man ju senare förföljd, liksom, vilken sajt man än går in på. Har du varit med om det, Fabian?
Ja, men absolut. Det känns ju verkligen så här, söker man på någonting så kommer man aldrig bli av med det. Så man måste söka på väldigt, väldigt bra saker.
I dagsläget då, Facebook och Google har ju en form av duopol, för de tar emot mer än hälften av alla pengar som läggs på digital marknadsföring. Och det är ingen annan aktör på marknaden som ens är i närheten. Och dessutom växer de här positionerna för varje år, för de tar ju nästan hela kakan av den tillväxt som sker också i sektorn. Och digital annonsering gick faktiskt om tv-annonsering förra året i storlek. Så Facebook och Google är definitivt att räkna med. Men så här är det ju. Delvis använder väldigt fler och fler använder adblockers, vilket gör att man faktiskt inte ser den här reklamen. Och det finns ju även mycket som är bra med digitala annonser, men det finns också mycket som är rätt dåligt. Och det är att de ofta är ändå opersonliga. Även om man kan göra väldigt nischade val, liksom vilken kundgrupp man vill gå efter, så blir det fortfarande vanlig marknadsföring. Den är ganska död och ganska tråkig.
Och det är här influencers kommer in, eller påverkare som man brukar säga på svenska. Och istället för att köpa annonsutrymme och fylla med något tråkigt, opersonligt material som egentligen inte säger någonting, så går man istället till en stor profil på till exempel Instagram eller YouTube och betalar dem för att marknadsföra innehållet.
Och jättetydligt exempel på kraften här är klocktillverkaren Daniel Wellington. De tillverkar billiga kinesiska kvartsverk som inte kostar mer än några dollar. Man skickar ut dem, eller man skickade ut dem i alla fall till heta profiler i sociala medier, då främst Instagram. Och de här personerna fotar ju sig själva med de här klockorna, och det här skapar liksom ett väldigt hett varumärke. Och i februari i år så vart Daniel Wellington utsett till Europas snabbast växande företag. De hade en omsättningstillväxt på närmare 4700%.
Ja, idag omsätter de över 2 miljarder och med närmare 50% vinstmarginal.
Helt galet, och fortfarande helägt av skaparen Philip Thysander. Det är galet att riskkapital.
Att, ja, inte riskkapital, men inte gett ifrån sina aktier heller till liksom medgrundare eller någonting. Nej. Eller medgrundare, men man brukar ju liksom, när folk kommer in i ett nytt företag.
Ja, men ge lite optionsprogram eller
sådär. Exakt.
Så det här är i alla fall ett väldigt tydligt case på som att man kan rätt använda influencer marketing kan ge enorma resultat. Och det är faktiskt man använder det ofta i studier på influencer marketing.
Men vi har ju plockat fram lite intressanta siffror för influencer marketing. Och det första är, enligt influencer marketingbolaget MediaKix så spenderas det idag runt $1 miljard per år enbart på Instagram-profiler. Och den här marknaden växer dessutom i raketfart och förväntas generera tredubbla profits på bara något år.
Yes, och Tap Influence har tagit fram en studie som visar att influencer marketing ger 11 gånger return on investment jämfört med traditionell inom citationstecken digital marknadsföring.
Det är så galna siffror här. En till grej är att det finns ett bolag som heter Dimari som löpande rankar olika profiler på sociala medier. De redovisade i april att sångaren Beyoncé var den första påverkaren vars Instagram-inlägg var värda mer än $1 miljon styck. Vilket gjorde henne till den mest värdefulla influencern i världen.
Och Beyoncé har ju runt 100 miljoner följare på Instagram. Men det som betingar hennes inlägg så stort värde är framförallt autenticiteten då i inläggen och hur mycket hon får sina följare att reagera på inlägg. Och sista datapunkten jag vill lyfta är från en undersökning av eMarketer. Där man då... Ja, 84% av marknadsförare angav att de planerade att satsa på influencer marketing det kommande året.
Så om nästan alla marknadsavdelningar ska sätta pengar på influencer marketing, låter det som en sjukt intressant objekt att kolla in på. Och vi har kollat upp hur man kan få exponering mot den här tillväxtmarknaden.
Ja, och det är ganska svårt. Vi har ju delvis, alltså de flesta av de här bolagen är liksom i startup-sfären och är fortfarande onoterade. Det finns ju till exempel Splay som är ett stort YouTube-nätverk i Sverige. Det ägs ju av MTG, så där kan man få viss exponering. Men som vi vet så är ju MTG väldigt mycket annat också. Och egentligen det enda renodlade bolaget hittar på svenska börsen är ett bolag som heter Torn. Som då stavas T-O-U-R-N. Torn kan vi beskriva som en mellanhand mellan annonsörer och influencers. De har ett ganska stort antal influencers knutna till sig, och några större profiler som kan nämnas är Kenza, Bianca Ingrosso, Carolina Gynning och Hanna Graf. En stor del, de har ju ett antal olika verksamhetsben, men en stor del av affären är också att den är automatiserad. Vem som helst kan registrera sig som en påverkare på den här plattformen, oavsett storlek, och sedan när annonsör letar efter utrymme så hittar det här systemet och relevanta påverkare. Och givetvis kommer ju då de här små profilerna inte få in lika mycket annonser eller ens lika bra betalt. Men det är ett intressant sätt att lösa det här på, för att när det blir automatiserat så är det höga marginaler, och dagsläget har faktiskt bort en bruttomarginal på 50%, vilket gör att det är väldigt intressant om man dessutom kan då börja faktiskt uppvisa lite vinst på sista raden.
Det allra största profilerna som nämndes tidigare ligger dock under tjänsten Premium, och det är lite mer klassiskt upplägg utan någon automatisering. Dessa genererar liksom större intäkter å andra sidan.
Ja, en av de stora styrkorna med annonsering via digitala medier är att du kan välja enbart betala för klick. Så du behöver alltså inte betala för att annonsen ska visas, utan du betalar istället för att när faktiskt någon trycker på din annons.
Och Torns automatiserade tjänst har en modell där varje influencer får en unik länk, vilket gör annonsörer enbart behöver betala för klick.
Ja, och då blir det lättare att analysera vad som är framgångsrikt inte. Och du slipper dessutom det här problemet med fake-följare.
De har blivit väldigt stort på senaste tiden.
Ja, det är ju många som inte har riktiga följare, men det ser ut som att de har ett väldigt stort antal. Och har du då en annons där du kan mäta hur många klick du får, så slipper du betala för fake-följare.
Och det ska ju tilläggas att Torn har ett antal ben i sin verksamhet, men liksom centrum, allting kretsar egentligen runt influencer marketing och automatiserade reklamlösningar.
Ja, och de har ju ett antal stora kunder, de har H&M, BMW, 3, flertal media- och reklambyråer. Och fram till Q3 i år har de omsatt 40 miljoner. Och det motsvarar alltså en ökning på 500% från Q3 förra året, då man omsatte dryga 7 miljoner.
Och totala omsättning förra året var runt 15 miljoner kronor. Så utan att räkna in det sista kvartalet i år som är ett väldigt starkt i marknadsföring på grund av till exempel julhandeln, så är tillväxten över 100% sedan förra året.
Det är ganska galet. Dock går de ju i princip plus minus noll idag. De flesta kvartal har varit negativa och haft ett kvartal på plus egentligen. Men bolaget har faktiskt, jag bedömer för att de har de flesta, alla möjligheter att vända det till vinst. Men de satsar ju framförallt på tillväxt i första hand eftersom det är ett ganska ungt bolag. Och jag tycker de ser ut att ha en ganska hyfsat sund balansräkning. Inga återköpsprogram.
Ja, det är ju skönt att höra.
Ja, men de har heller inga nämnvärda skulder, vilket börjar då för att man kan faktiskt fortsätta investera för tillväxt. Det ser inte ut som att man kommer behöva göra någon ny emission eller någonting sånt.
Ja, och största ägaren är vdn då, som äger runt en fjärdedel av bolaget.
Ja, han, det känns ganska tryggt. Ja. Det är lite pilotskolan, han är ung och driven, den här vdn. Det enda egentligen, det är väl också att aktien är ganska illikvid. Det finns ju för- och nackdelar med det. Nackdelen är att ska man köpa sig in i det här bolaget och man har en väldigt stor size, ja, då kan det vara svårt. Som idag, den 28 november, så är ju knappt 300 000 kronor omsatts.
Ja, en annan nackdel är att om man inte vill ha volatiliteten så kommer man få den.
Exakt. Och det kan ju också vara svårt kanske att dra sig ur ett illikvid bolag om det börjar falla ner och du vill ut eftersom det inte finns så många tagare. Fördelen med den typen av bolag är ju dock att det ofta är underanalyserat. Så det är väldigt få som faktiskt känner till bolaget. Även om jag har sett att det börjat klättra lite på de här ägarlistorna nu. Så det är ett ganska intressant bolag ändå, där de stora bankerna och så, analyshusen, inte har tittat än. Men så är det här med värdering då. Värdera olönsamma bolag, det är alltid svårt. Baserat på Q3, alltså senaste kvartalet, får vi ett price to sales på 3,7. Det är alltså väldigt dyrt. Du betalar nästan då 4 kronor för varje omsatt krona. Dock, som sagt, ska ju tillägga att man ändå haft över 100% omsättningstillväxt per år. Så för de möjligheterna till vinst som finns tycker jag att det kan nog bli ett ganska bra case på några års sikt.
Absolut. Alltså, det här med influencers, det var ju något som inte ens fanns för 10 år sedan.
Det fanns inte ens 5 år sedan, tror jag.
Sjukt intressant, den här nya liksom, dynamiken på marknaden.
Framförallt har det gått väldigt fort, för det känns som att nu börjar folk liksom men den äldre generationen sitter i bolagsledningen och så nu börjar de någonstans fatta det här med Facebook och så, okej, det är där man ska vara, det är där man ska annonsera. Och redan nu har vi skiftat till något nytt som de inte riktigt har fattat än. Så det är ganska intressant. Så det är ett intressant bolag. Sen finns lite annat, det finns ju till exempel MTG då, som äger ett antal, äger lite intressant bolag, men det mesta är inte onoterat, så jag tycker ändå man kan ta en titt på Torn.
Ja, sen kräver indirekt kommer i kontakt med influencers, antar jag, via och äga till exempel Google eller Facebook.
Och jag tänkte faktiskt, när vi gjorde det här avsnittet, så tänkte jag om man skulle titta närmare på till exempel Facebook, man kanske skulle titta närmare på även Amazon, och Google har viss verksamhet, och Snapchat såklart. Men där är ju problemet att det är så himla liten del av omsättningen. Största delen av omsättningen i Facebook till exempel är ju annonsintäkter. Och det är ju då i den här världen då egentligen den förra generationen, så att säga. Ja, och då hade vi rott. Allt att vi ror. Vi är aldrig ute och ror egentligen. Vi är ute och cyklar. Nu har vi cyklat hem det här avsnittet.
Ja, det kan man ju säga. Och tack till Flexcube som sponsrade veckans avsnitt.
Ja, och stort tack vill jag rikta också till Aktieentreprenören, heter den på Twitter, som är en av de här få som faktiskt analyserat Torn och öppnade mina ögon i alla fall för bolaget.
Absolut. Jäkligt intressant.
Så det är en liten shoutout.
Och tack till dig som lyssnar.
Ja, störst tack till dig faktiskt. Vi har en hel del riktigt intressanta avsnitt i pipen just nu. Och har du någon gäst du skulle vilja höra i podden, skriv till oss på Twitter @marketmakerspod eller mejla till podcast@ipo.se.
Och glöm inte att recensera podden på iTunes.
När recensera och prenumerera vore vi väldigt tacksamma för. Och vi hörs igen om en vecka.
Tack så mycket. Ha det bra.